Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlandspäron. Jag hoppas att snön har försvunnit hos er. Här har den kommit och försvunnit och kommit och försvunnit och jag är så otroligt sugen på vår och sommar och sol istället för snö. Jag vet inte hur det är med er, men vi är i alla fall ganska bra på att ta bilder själva. Men vi har alltid tänkt sig att vi måste fota dem med en riktig fotograf. Därför är jag så otroligt glad att vi har fått till det här samarbetet med Varja Studio. Varja Studio drivs av en otroligt duktig fotograf som heter Jonna. Och Jonna var hemma hos oss i lördags för hon börjar med så här dokumentärsfotograferingar. Och det är någonting som passar oss helt perfekt. För att jag gillar att ha bilder som kommer direkt från verkligheten. Barn kan ju vara otroligt söta när man klär upp dem och får på sig fina kläder, man har fixat håret. Men just det här med dokumentärsfotografering, att Jonna kom alltså hem till oss i några timmar och följde med oss på varann dag. Vi gjorde saker som vi brukar göra och hon fick så otroligt mycket fina bilder som verkligen värmer. Och jag är så glad för att nu kommer vi ha kvar de här bilderna för alltid. Jag måste verkligen ta tag och bara göra någon fin fotobok eller någonting. Tänk att om några år bara kan öppna den här boken och verkligen få komma ihåg hur det var en dag hemma hos oss. Och för er som bor här i Östersund, eller för er som kan tänka sig att åka till Östersund, så har jag ett otroligt bra erbjudande i samarbete med Varja Studios. Om ni går in på varjastudios.se och skriver till Jonna att ni vill boka en tid för en dokumentärsfotografering, så får ni 25% rabatt om ni uppger koden Norrlandspäron. Vill ni se hur de här bilderna blev, så gå in på min blogg jennyli.com. Där lägger jag upp en liten bildbomb och sen så kommer ni också se de här massvis i mina sociala medier för att de varit så otroligt fina. Så hör av dig till Jonna direkt och boka en tid och ha en fantastiskt mysig dag med henne. Nu ska vi hoppa in på veckans avsnitt och den här veckan har jag med mig My. Och My är en tvåbarnsmamma, en helt vanlig tvåbarnsmamma, förutom det att hon lever med en synskada. En synskada som gör att hon ser väldigt dåligt, får inte köra bil. Och vi pratar mycket om det, om hur det här begränsar henne i vardagen. Om hur det var att bli gravid när man vet att man har en synskada som gör att man kanske inte kan se barnen växa upp. Vilka svårigheter som finns i vardagen och hur hon löser dem. Men också om hur fantastiskt härligt det är att vara mamma. Om hur livet kan vara så otroligt häftigt. Framför er har ni verkligen ett avsnitt med skratt, pepp och bara så mycket livsglädje. Så vi sätter igång avsnitt nummer 43 av Norrlandspäron med My. Hej My!
Hej!
Välkommen till Norrlandspäron.
Tack så jättemycket.
Hur är det med dig idag?
Det är jättebra faktiskt. Idag är en superbra dag. Solen skiner, jag har inte ont i ögonen på grund av det. Barnen har barnvakt. Jag får passa på att göra andra saker. Så det är en rätt rolig dag.
Härligt! Och hur många barn har du?
Jag har två barn. De är 1 år och 2,5. Så att de är väldigt tajt, men det är ju bara roligt.
Det är full fart.
Ja, det är det verkligen.
Och du pluggar också?
Ja, jag pluggar till undersköterska. För att alltså, jag älskar verkligen yrket. Jag provade på att praktisera för några år sedan inom äldreomsorgen. Och sen dess är jag fast. Jag älskar det verkligen.
Vad roligt.
Jätteroligt.
Är det just inom äldreomsorgen du vill vara?
Ja, jag tycker att det är så fantastiskt att kunna liksom, förgylla vardag. Alltså för de äldre liksom. Det är så lite man behöver, men det är så roligt för att de behöver verkligen närhet och kärlek och hela den grejen. Så
att... Det känns som att de är väldigt tacksamma.
Ja, men det är de. De är jättetacksamma och de vill liksom gärna hjälpa till och få vara delaktig. Och det inom äldreomsorgen nu kan jag tycka i alla fall, det här är min åsikt, men att man har inte tid för dem. Och jag är en sån där människa att jag vill göra det lilla extra. Kanske på nagellack. Nu är inte jag så duktig på det, men...
De kanske inte bryr sig.
Nej, jag kanske får använda roller eller någonting. Nej, men också, ja men, pyssla lite med dem. Alltså, gå ut och gå långa promenader om de vill det. Jättelångsam takt. Göra lite roliga saker. Hitta på grejer. Alltså, jag älskar det.
Och du... är ju inte en helt vanlig mamma, tänkte jag säga. Du är en helt vanlig mamma.
Ja.
Men du har en synnedsättning.
Stämmer.
Kan du berätta om den?
Ja, det kan jag göra. Jag har en synnedsättning som heter Stargardt. Den gör att gula fläcken i ögat, som sitter liksom centrerat långt bak i ögat, den förtvinar med åren. Det är egentligen en sjukdom som drabbar oftast äldre. Och det gör att man inte ser några detaljer. Så att jag ser ett papper framför mig, så ser jag, alltså om det står text på det, så ser jag det vita pappret. Och jag kanske, om jag har nog nära, ser att det står text. Men jag kan inte läsa vad det står. Det är som mer rader. Det blir som bara svart kludd.
Mm.
Likadant om jag åker bil, så ser jag skyltarna, men jag ser inte vad som står på skyltarna. Och ju längre tiden går nu, har jag märkt i alla fall, ju mer försvinner liksom färgseende, för det sitter också gula fläcken. Det förtvinar ju också. Men jag har ju även det att det är som en död fläck i mitten av ögat som centrerat. Som är helt borta. Men hjärnan är ju så fantastisk så den klipper ju som ihop bilden. Så att nu när jag tittar på dig så tittar jag på sidan av dig kanske då. Jag vet inte om du har tänkt på det.
Ja, jo.
Men det är ju för att jag har ju bara det här yttre seende, så här periferera. Okay, det där ordet alltså. Jag borde ha lärt mig det här på de här åren. Nej, men alltså, så att jag kollar ju alltid på sidan av folk för att kunna se på mitt
så,
sätt.
Så du, liksom. Ja, du kollar på mig när du kollar lite,
ja,
på sidan av
för
mig.
Nu kollar jag ju typ rakt fram, ja. Och då ser jag dig hyfsat. Men om jag ska kolla rakt på dig, då ser jag micken och så ser jag gardinen ovanför, så att hela du försvinner.
Har du någon gång sett helt bra?
När jag var liten, alltså... De upptäckte ju min synskada när jag var 6 år, ungefär tror jag. Och innan det så såg jag ju. Och det enda jag kommer ihåg från att vara seende, det är, jag tror det var jag och pappa som åkte på Frösön, på Frösöstrand där. Och så såg jag över mot stan och så såg jag rådhuset. Det kommer jag ihåg jättestarkt. Och så kommer jag ihåg en apelsin. Det är som två grejerna jag kommer ihåg från att vara seende. Och alltså de där minnena, de börjar ju på blekna nu med åren. Mm. Men jag kommer ihåg, på alla fall på den där apelsinen, att man såg liksom typ porerna och att det var liksom andra färger. Den var inte bara orange och rund liksom. Så att det var som mer detaljrikt.
Känner du dig ledsen när du tänker på alltså att du saknar de här detaljerna?
Alltså jag, i nuläget gör jag inte det. Men när man var liten så kunde det vara, alltså då hade man ju, speciellt typ tonåren, då var det ju den här riktiga krisen. Att varför ska jag? Mm. Kompisarna började köra moppe och sådana saker. Alltså det har väl aldrig varit ett stort bekymmer egentligen. För att jag har ju som varit väldigt fin med det. Men man har ju haft sina små kriser liksom. Ja, men speciellt när det var stora händelser. Ja, men typ som, ja men jag gick ju gymnasiet på torsdag. Gick till lantbruk, så jag är utbildad djurskötare. Och då började ju folk ta traktorkort och sådana saker och körkort. Och då kunde inte jag på samma sätt. Men då har ju jag som vänt det till ett jäkla anamma istället. Så när mina kompisar tog traktorkörkort, då gjorde jag det fast bara teoretiska. Och jag var till och med först att göra det. Så att, alltså, det har som blivit ett jäkla anamma helt enkelt.
Ja.
Att man måste se det positivt, för att annars så går man ju ner sig jättemycket i det.
Vad sa du det hette?
Stargardt heter den, eller gula fläcken till makula degeneration. Det finns jättemånga fina namn.
Men är det ärftligt? Är det någon annan,
ja,
som har det?
Den är genetisk. Men jag är i första led. Så att det är ingen annan bak i min släkt som har den. Men det betyder ju att mina barn skulle eventuellt kunna ha den. När jag och min sambo visste att vi ville ha barn, då pratade jag med min ögonläkare som skickade mig vidare till genetiker uppe i Umeå som jag pratade med. Och de var väldigt taskiga faktiskt, måste jag nästan säga. Jag vet inte om han inte tänkte sig för den läkaren, men han sa ju det att i och med att det är en viss procent att barnen får det, då kunde vi göra ett fostervattensprov, tror jag det var. Eller något sånt där. Eller om det var något annat. Jag kommer inte ihåg, jag var så ledsen just då. Då kunde vi kolla så att om barnen hade den genen så kunde vi göra en abort. Och det för mig kändes ju som att han sa att, liksom, att jag ska inte få finnas. Alltså för att mitt liv funkar ju även fast jag har synnedsättning. Och det är ju en så liten risk att våra barn får det. För att min sambo måste också bära på genen. För att det ens liksom ska funka och bli. Men den kan ju även ligga latent i kroppen. Och då kände vi, i och med att det inte går att göra någonting åt min synskada, så valde vi då att vi sket i det helt enkelt. Alltså vi kollade inte. För att blir det så blir det, och då kan man inte göra någonting åt ändå. Då ska man gå och oroa sig då jättemånga år. Kanske hämma dem. Och det vill vi, varken jag eller min sambo.
Hur tog ni beslutet att ni ville ha barn?
Jag har ju sen i tonåren så har jag känt att jag vill nog bli en ung mamma för att jag vill ha så mycket syn som möjligt kvar. Och då började jag bilda någon konstig rädsla att jag inte kunde få barn. Så att när det var dags för att skaffa barn så, då var det ju liksom, jag hade liksom helt ställt in mig på att jag inte kunde få barn. Och då var ju som att min kropp gjorde det också på något sätt. Mm. Så det tog lite tid för oss. Jag minns inte, det kanske var ett halvår, år kanske. Men just den tiden, alltså jag såg ju barnvagnar överallt. Och det var liksom ena med det tredje. Och det var ju ännu jobbigare. Det vill säga, ska inte jag hinna se mina barn? För att jag vet ju inte om jag blir ännu mer, liksom att synen förändras så pass att jag inte ser dem om några år. Och det var en jättestor sorg faktiskt.
Och liksom, hur var de månaderna när ni försökte?
Ja, de var riktigt hemska faktiskt. För att jag kände mig så jävla dålig. I mitt huvud så fanns det inte ens på världskartan att det kanske inte bara är mitt fel. Det kanske är min sambos liksom. Men just den perioden var väldigt, det var väldigt mycket kring mig då. Så att det var väl bara inte läge helt enkelt.
Hur gammal var du när ni började försöka?
Gud, jag var väl 19 tror jag. Jag var till mamma, nej jag måste ju nästan ha varit 18 någonting. Så tidigt tror jag det var. Men det var en sån jäkla stress alltså. Från att inte ha känt någonting så här, men barn, det vore kul med barn i framtiden, till att se barn överallt. Och jag kan inte få barn och det är ena med det tre. Alltså det var riktigt jäkla hemskt. Jag var ju nästan arg på de människorna som kunde få barn. Alltså så jäkla enkel. Inte arg, men alltså jag kände mig så dålig själv. Men när vi väl fick det där plusset, det var ju fantastiskt.
Kan du inte berätta om det?
Jo, det kan jag absolut göra. Det var så att vi hade en av våra kompisar som bodde hos oss just då. Han tyckte att jag hade blivit så jävla gnällig och jag var sur och grinig, de här standardgrejerna. Och jag hade ju som ställt in mig på att jag kunde inte få barn, så det var ju som ur världen. Det kunde man inte tänka. Men jag köpte ju något test, alltså min sambo sa ju också det, att det här, det är någonting som inte stämmer med, du måste, vi köper test. Och på något sätt så ville jag som smyga mig att jag skulle göra testet. Och just då så höll vi på att renovera och greja på, så att vi hade sovrum längst upp, vi har som tre våningar om man räknar med källaren. Och vi hade toaletten i källaren. Och jag sprang in där och kräktes fram och tillbaka. Men kopplade inte det där. Så var det en natt så kände jag att nej, nu går jag och gör testet. Jag går ner, tar med mig det här fina Clear Blue-testet. För att jag tänkte att det ser man ju på. Alltså det är ju hyfsat starkt liksom. Så jag tog med mig den och telefonen. För telefonen använde jag mycket för att så här knäppa kort och förstora. Mm. Jag kissar på den där stickan. Och det bara blir ett vanligt, alltså det blir bara ett streck. Så jag vart helt förtvivlad. Gick upp till min sambo, jag skrek och jag grät. Och han vart ju ledsen, men efter han hade varit ledsen, alltså inte ledsen så, men han vart ju lite fundersam bara efter en liten stund. Så bara, men det är någonting som inte stämmer med det här. Så jag bara, jaha. Och så drog han bort hylsan och så bara, har du kissat på rätt sida? Då har jag kissat på den sidan som man ska hålla i. Och jag var så jävla arg alltså. Alla jävla hormoner. Och så här, men alltså ska jag inte ens kunna kissa på sida? Alltså sådana där saker gör jag hela tiden. Antagligen för att jag inte ser
något. Nej, då är det inte så himla lätt.
Nej, gud alltså. Åh för fan. Jag var, alltså idag kan jag skratta åt det, men jag var så jävla arg.
Oh.
Gick ner, gjorde det andra testet. Och det var ju en solklar plus liksom.
Oh.
Men jag kommer ihåg, alltså, ska jag verkligen ha barn? Jag kan inte ens kissa på en sida av stickan. Alltså sånt där gör jag hela tiden. Men det minns jag superstarkt.
Men hur reagerade du när det då var ett plus?
Jag började ju tokskratta. För att då började jag fatta liksom att shit, du ska väl ha barn. Då var jag ju superglad. Så då släppte jag bara det där att jag hade gjort bort mig och kissat på fel sida. Men då kom ju oron för att jag skulle mista barnet istället. Då hade ju den typ hela graviditeten. Alltså det var jättejobbigt. Gå där och så bara så här, är jag gravid nu? Har det hänt någonting? Känner jag någonting? I och med att jag hade gått liksom så pass många månader och bara trott att jag inte kunde få barn. Helt plötsligt så var jag gravid. Och så sen då liksom, det var som en stor bara förnekelse. Jag var jätteglad, men det var så konstig känsla. Jag var jätteglad, men det var så tomt. Jag var så här, är det verkligen sant nu? Känner jag inte bara efter för mycket liksom? Är jag skendräktig liksom? Nej men alltså det var väldigt mycket sådana tankar. Jag förstod väl att jag var med barn typ när jag var i vecka 30. Alltså det tog skitlång tid.
Men förutom den här oron du kände, var graviditeten bra? Annars mådde du bra?
Ja men det tycker jag. Alltså illamåendet försvann ju efter vecka 12. Mest intill allt. Jag var vissa så här lukter och smaker. Jag tyckte allt luktade mögel överallt. Mm. Vart jag gick så luktade mögel. Det var en jättekonstig känsla. För att jag visste ju liksom att nej, men det är inget fel på det här. Och det vart ju jättekonstigt för mig i och med att jag ser ingenting, måste förlita mig på min lukt. Och så bara, det luktar mögel, men de säger att det inte är det. Så det var ju också väldigt så här, vad fan. Men annars var det väldigt bra. Jag fick ju foglossning på slutet, så att jag kunde ju knappt gå. Alltså jag hade så ont i fötterna och jag hade foglossning. Men ändå en väldigt bra graviditet, må jag säga. Alltså man räknar bort det där.
För att du hade ju varit upp och träffat de här experterna i Umeå.
Nej, jag ringde bara och pratade med dem.
Du ringde dem? Mm. Men tänkte du mycket på det de hade pratat om? Var du mycket orolig för att det skulle vara någonting med barnet?
Alltså det var väldigt mycket till och från. Vissa dagar så kunde jag känna att men shit, ska jag verkligen föda fram ett barn som vill, alltså som måste utstå allt det jag har utstått, alltså fördomar och det blir väldigt krångligt på ett sätt när man är synskadad, speciellt om man bosätter sig där det inte är bra kollektivtrafik eller mataffär eller sådana saker. Men alltså, fast jag klarar det ju. Jag ser ju egentligen inte så stora hinder med vardagen, så varför ska inte de klara det? Och blir det så blir det, så att det är väl bara ett fåtal gånger som jag känt så liksom att men gud, stackars barn som ska behöva få det som jag haft det. Men det är väl bara egentligen de här djupaste hormonsvängarna som har känt så.
Var du orolig för att du inte skulle kunna ta hand om barnet? Alltså med tanke på din synnedsättning.
Ja, alltså på ett sätt ja och på ett sätt nej. Det känns som att jag svarar så på varje fråga. Men det är väldigt mycket så. Det är helt beroende på vart man är. För oftast är jag väldigt positiv, kan man säga. Men egentligen inte. Nu är det väldigt svårt att säga att jag var väldigt bekymrad i och med att idag går det hur bra som helst. Om jag utgår ifrån att vara mamma nu så det är absolut inga bekymmer. Det är ju inte det. Så att den oron som jag eventuellt kände då, den var så obefogad så det bara finns inte.
Det började ju närma sig förlossning.
Mm.
Vad hade du för tankar kring förlossningen?
Jag hade väldigt positiva tankar. Jag tyckte att det skulle bli väldigt spännande. Alltid tyckte jag. Jag vet inte om det var för att jag gick på torsdag och var med om någon karvning och sådana grejer. Jag tyckte att det var så intressant. Så att när det väl vart dags, då just den dagen kom jag ihåg, då ska jag gå ner på toaletten. Jag och Johan, min sambo, var uppe på vårt rum och så stod vi och pratade lite grann för att det började strula lite grann på gården. Och så ska jag gå ner och kissa. Och jag bara känner, alltså shit nu, standard, nu kissar jag på mig. Och det bara rinner. Och jag tänkte, men fan, jag var ju kissa precis. Och så gick jag iväg och så kissade jag lite grann, trodde jag. Och så sen gick jag upp till Johan igen. Och då började jag fatta att det här kanske är vattnet. Så jag går upp till Johan och säger att mitt vatten har gått. Då säger jag, då kontrar han med att säga att vi har ingen vatten på gården. Kossorna har ingen vatten. Okej, men om du fixar det så fixar jag. Jag ringer till förlossningen för att vi har 7 mil in till förlossningen. Så jag ringde till förlossningen och hon sa, ja men vad bra. Då kommer ni in nu då? Så får vi kolla. För att i och med att jag inte kan se om vattnet är grumligt eller liksom, om det är grönt eller vad det nu är. Så ville de kolla det. Jag sa, nej men det kan jag inte riktigt för att jag ska, först och främst ska vi fixa vattnet här på gården och fixa kossorna och det. Men sen måste jag på ett läkarbesök innan. Då skulle jag på syncentralen.
Uh-huh.
Så att efter det här med gården var klart så åkte vi in. Jag hade börjat fått verkar. Men jag skulle, jag vet inte varför, men jag skulle prångt på det jäkla läkarbesöket hos optiken på syncentralen. Och klockan var, jag tror vi kom in där 2:45. Och jag satt där och jag hade mina verkar och de vart starkare och starkare. Och det var bara så här, det började forsa mer och mer vatten för att det var som sipprade hela tiden. Det kom inte som en skvurs. Och sen fick ju jag bara något så här, det vart så starka verkar så jag vart ju vansinnig. Gick till hon i receptionen. Vart är de någonstans? Jag ska faktiskt gå och föda barn nu. Alltså jag var så arg. Alltså jag har ju gått och sagt förlåt efteråt men jag förstår ju att det var ju liksom alla hormoner. Så att från och nästan gå på ett läkarbesök upp direkt på förlossningen. Men där tog det 13 timmar. Jag stod väldigt länge i duschen, vet jag. Och det var guld värt alltså. Stå i duschen, ha varmt på ryggen hela tiden. Sen fick jag prova lite lustgas. Det funkade, men inte jättebra. Så då fick jag epidural och värkstimulerande dropp. Så det skulle hända någonting. Och efter det så började det på att dra igång lite grann faktiskt. Efter de här många timmarna. Så 12:e timmen, då började jag väl få aningens krystverkar. Och sen var man ute. Och det var så fascinerande att jag kunde få barn.
Kunde du förstå det då?
Alltså det var också en känsla. För att man har ju hört mycket så här. Man känner den här första kärleken till barnet. Men jag var så jäkla chockad över att fan, jag kunde bli förälder. Så det var så här. Jag hade den här djurinstinkten. Bara, det här barnet ska jag skydda. Det är mitt. Men jag kände ingenting den första timmen. Och det var så jäkla jobbigt. För det är så här. Men nu är det fel. Och så har det ju känts hela tiden att men det här stämmer inte, det här är fel. Alltså med allt jag gör som det känns kring barnen. Men det här stämmer ju inte, det här är inte rätt. Tänk om det blir något tokigt. Men efter den där timmen då, när chocken hade lagt sig. Alltså gud vilka känslor. Alltså det var så himla fantastiskt.
Fick du upp han upp på bröstet?
Ja.
Kunde du se han?
Ja, det kunde jag. Men alltså jag ser ju väldigt mycket med mina händer också. Bara kunna känna håret och... Alltså den här kladdiga barnhuden. Alltså det var så himla mysigt.
Jag riser.
Alltså det var jättemysigt alltså. Och kunna få se på mitt sätt. Och Johan förklarade lite grann hur han såg ut och sådär. Och jag hade någon bild, för Johan är väldigt mörk. Jag hade någon bild av att våra barn skulle bli jättemörka. Men de är ju två lintottar, precis som jag. Så det var ju också en omställning. Men wow, vilken känsla alltså.
Hur var de första dagarna på BB?
Vi åkte hem typ samma dag. För att jag kände mig väldigt trygg redan första timmarna. Så vi ville åka hem. Så vi gjorde det efter läkarbesöket och det då. Då visade det sig att han hade brutit axeln. Så jag fick, de lärde mig att man skulle tvillingamma han då. Som under armen på ena sidan. Bara för att inte han skulle ligga och belasta på nyckelbenet.
Verkade han ont?
Nej, inte så där så att man märkte det så. Men han ammade ju väldigt mycket och de sa ju det att närheten gör ju så att det inte gör ont på något sätt. Alltså det är hormonellt och så. Men det där läkte ju jättefint väldigt snabbt. Och så sen åkte vi hem, mjölken kom igång och det började göra så jäkla ont i brösten. Så att när vi skulle på första läkarbesöket med han då, då var det en läkare som bara, men My, hur mår du egentligen? För att jag satt och skakade och jag hade sån hög feber och det var ingenting jag tänkte på för att jag fokuserar ju bara på P som man heter. Och då tog de en snabbsänka på mig och då hade jag 416 i sänka. Man ska ju ha 5. Så att de skickade in mig på lasarettet så jag varit inlagd för min mjölkstockning. För att mina bröst var ju så gigantiska. De var som, alltså de var stenar verkligen. Och då hade vi hållit på hemma och stått i duschen och grejat på, jag vet inte, allt liksom. Med värme och pumpar och det var ena med det tredje. Men alltså det gjorde så ont, det kändes som knivar i hela bröstet. Alltså det var det vidrigaste jag varit med om. Det var så pass att jag hade ju sån hög feber när vi var hemma. Så att Johan stod och mjölkade ur mina bröst när jag sov i duschen. Alltså det var det sjukaste alltså.
Det var läskigt.
Det var jätteläskigt. Och jag hade ju bara hört det att det ska göra ont av mig i början. Så jag tänkte ju inte på att det inte skulle vara så.
Inte så.
Nej.
Så skulle det inte göra.
Nej. Men alltså jag hade ju sånt fokus på Pera.
Men då var du inlagd.
Ja, jag var
fick P följa med då?
Ja, han fick följa med. Och Johan också. Och det var väl mycket för att jag inte ser som han, Johan också fick följa. Och då kom jag ihåg att de ritade liksom vart rodnaden var. Och jag fick ju penicillin var 6:e timme tror jag. Och så morfin för att dämpa smärtan. För alltså det var det vidrigaste jag var med om alltså. Jag kunde ju inte ha ens de här skjortorna mot huden. Det sa jag redan då att... jag går hellre igenom förlossningen 10 gånger än att ha det här igen.
Men då fick du inte, eftersom du fick morfin, fick du amma P då? Eller?
Han fick dricka ersättning under den tiden.
Ja.
Så vi, i och med att jag ändå fick, jag fick ju inte ut någonting ur brösten. Jag fick ju bara pumpa ur för att liksom få ur det lilla som gick. Så han drack ju ersättning då. Mm. Tills jag slutade och hade, mjölken hade kommit igång igen. Men efter det så gick det superbra. Och jag har ju alltid varit noga med alltså hålla varmt kring brösten och sådär. För att jag verkar vara väldigt känslig. Så, men efter det så har det gått kanonbra.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Men då fick ni komma hem.
Ja.
Och ni fick börja livet.
Åh gud, det var så mysigt. Det var så himla mysigt alltså. Vilken omställning. Man tänker sig inte att det är en sån stor omställning. Men när man står där hemma och bara, nu är allt helt upp och ner. Alltså, det är klädbyten och det är liksom, det som tog 5 minuter innan, typ, ska vi åka in till stan och handla mat? Jajamän, nu drar vi. Det vart ju liksom en timmes förberedelser. Man var tvungen att tänka och det var liksom inte bara en själv att pyssla om. Alltså, jag älskar verkligen det. Att få pyssla om andra, att ta... Ay, wow, vilken känsla alltså.
Det var underbart.
Ja, jag älskar att vara mamma.
Men kände du på något sätt att din synnedsättning påverkade dig på något sätt?
Ja, då när vi kom hem efter de här svängarna in på sjukhus och det, så tror läkarna i alla fall att jag åkte på en förlossningsdepression. Och det var mycket för att jag tänkte att alltså jag kan inte vara mamma, jag är så dålig. Alltså jag kan inte ens amma mitt barn. Och det var mycket sådana känslor. Så då var det... Jag gick väldigt länge med det där. Alltså jag kände ingenting. Jag kände ingen glädje, jag kände ingenting. Alltså jag gjorde ju allt som man skulle göra. Alltså jag pysslade och grejade på. Men jag kände ingenting. Jag kände ingenting för min sambo, jag kände ingenting för P. Jag kände ingenting för mig själv. Alltså ingenting. Det var så jävla tomt och det var så läskigt. Jag fick komma och prata med någon läkare om det där. Och när han var, gud vad var han? 6 månader eller sånt där. Då slutade jag amma och då började jag må mycket bättre. Som fick jag mer fokusera på mig själv och mitt mående. I och med att då var jag inte liksom, behövde jag inte hela tiden fokusera på att han skulle äta si så många gånger per dygn och den grejen. Men sen var jag ju gravid igen. Men då mådde jag jättebra igen. Och så sen var det som... Alltså det är så svårt att förklara. Men alltså det var så jäkla tomt ett tag. Sen kom alla känslorna tillbaka och det är som att man kan älska en människa så mycket.
Hur gick första tiden för dig hemma? Funkade allt? Behövde du mycket stöttning eller hur kändes det?
Alltså vi hjälptes ju åt väldigt mycket. Mycket för att jag skulle hitta mina knep liksom. Hur man skulle göra, som bara det här med blöjbyten, så att man får bort allt bajs i alla små veck liksom. Så det var ju mycket att jag kanske bytte, men han sa att ja, men här är lite kvar. Och efter, alltså, med tiden så lärde man sig liksom hur man skulle få bort det på bästa sätt. Liksom. Det går ju att tvätta händerna, det är ju inte svårare än så om man får bajs på sig. Men den största svårigheten som har varit, det är väl att mata. Alltså det har inte varit vackert alltså.
Nej.
Så våra barn, båda två, har fått börja lära sig att äta själv väldigt, väldigt tidigt. Och det medför ju väldigt mycket kladd. Men jag tror ju mycket på det att barnen lär sig av det. Nu äter ju båda med gaffel. Men det har väl varit egentligen den svåraste. Och så just när man börjar komma upp i åren, att de hittar på saker och gömmer sig och sådana saker. Och det... Åh, gud.
Har de börjat förstått att du inte ser bra?
Ja, det har de. Och jag tror de utnyttjar det lite grann. I alla fall den äldsta, han kan sätta sig jättetyst i ett hörn. Och är så här, nu är det tyst. Vart är han någonstans? Ska man bara höra... Man bara, nej, vart är han nu? Vad gör han?
Men kände du att andra dömde dig någonting som förälder på grund av synnedsättningen?
Många fördomar har det ju varit att liksom, men oj, hur ska det gå? Alltså för att de som inte känner mig och Johan, de tror ju liksom att Johan tar hand om mig hemma. Att det är han som gör allting och så ligger jag ju bara i sängen och inte tar mig någonstans. Mm. Men alltså fördomar, det har ju till och med jag. Så att det är liksom inte något konstigt egentligen. För att det är ju någon kunskap. Det var många som kände det, att, men shit, men ska du verkligen ha barn? Klarar du av det? Tänk om du inte ser om han har ramlat? Tänk om han försvinner? Eller ja, men alla scenarium som man kunde tänka sig liksom. Men det har väl som blivit till någon drivkraft för mig. Att visa på att, men det här kan ju jag. Jag är inte någon större skillnad som förälder jämfört med någon annan. Alltså det är bara det att det kanske tar lite längre tid. Alltså ett blöjbyte kanske tar lite längre tid för att jag måste dubbelkolla två gånger. För att jag vill vara säker. Eller om vi tappar något på golvet så måste jag krypa omkring och leta efter det. För att de inte ska stoppa det i munnen liksom. Och det tar ju längre tid istället för att bara kunna stå rakt upp och ner och titta på. Ja, där var det en skruv eller vad det nu var. Så det är väl det. Men alltså, det tar lite mer tid bara.
Era närmsta familjer, har de varit stöttande?
På sitt sätt, ja. Johans föräldrar, de bor ju bara 600 meter ifrån. Så de har ju stöttat väldigt, väldigt mycket. De kör ju till exempel på dagis. I och med att jag inte kan köra. Och Johan jobbar såna konstiga skift så att det inte går. Så absolut, det har de.
Men hade de några invändningar mot att ni skulle skaffa barn? Eller?
Nej,
var de glada?
De var jätteglada. Och även de på min sida. Så det var väldigt kul. Men min pappa, han bor ju här inne i stan. Så att det är ju en bit att åka. Det är ju ändå 7 mil enkel resa. Och han har ju ändå 3 barn till. Så det går ju som inte bara att slänga sig i bilen. Så att mycket har man ju fått klara sig själv så. Men som sagt, vi har ju väldigt många nära som stöttar. Mm. Och de har ju stöttat på sitt sätt härifrån stan. Så att det har gått väldigt bra.
Du nämnde att du blev gravid igen sen.
Ja.
Var det planerat?
Ja, vi ville ha barn ganska tätt. Och den här gången så fokuserar vi inte så mycket på att bli gravid. Utan vi hade ju bara ingen skydd helt enkelt. Men ville ha barn. Vi tänkte att nu kommer det ta lika lång tid att skaffa det här lilla barnet. Men det tog ju bara någon månad. Och då fokuserade inte jag på, nej men nu kommer ens tillbaka. Utan det var så mycket fokus på P. Så att det som bara sköts åt sidan. Och så när vi väl fick det där plusset på stickan, det var ju hur skönt som helst. Jättekul. Och den graviditeten var så mycket enklare på alla sätt. För att man behövde inte gå och oroa sig, för att man hade inte tid för det. Jag hade inte tid för 5 öre, utan jag hade ju fullt upp med vårt liksom. Det var väldigt spännande tid.
Kunde du förstå? För förra gången tog det ju nästan till vecka 30, ja, innan du förstod, ja, att du skulle ha barn. Kunde du förstå snabbare nu?
Ja, gud ja. Mm. Det gick jättefort. Det var så här, men gud, ska ett syskon till? Gud vad kul. Alltså vad roligt liksom. Ingen oro för att det skulle bli något missfall. Ingenting sånt. Det var så mycket, mycket enklare den här gången på något sätt. Men det var väl för att man hade ett barn sedan innan. Och då kände jag väl det att vi har ju i alla fall ett. Alltså det låter ju hemskt att säga. Men alltså det, på något sätt så kändes det så, tror jag. Och då var inte oron lika stark. Man hade ju inte tid helt enkelt.
Hur var det hemma då? För då var du ju gravid och så hade du en ettåring.
Mm.
Var du ensam hemma med han?
Ja, det
eller
var
hade, hade ni skola in han? Eller var, hur var dagarna då?
I början så var ju väldigt mycket själv. För att Johan jobbar 5 mil ifrån oss. Så. Och så har vi gården. Så att det var ju liksom fullt upp. Så det var ju väldigt mycket mitt ansvar. Och så hade vi ju sagt det liksom att det blir så. Och det funkar ju superbra för mig. Men sen när han fick en plats på förskolan så skolade vi in han redan vid 1 års ålder. För då kunde jag börja plugga till undersköterska och så jobbade jag lite grann samtidigt. Och när jag fick komma ut igen och jobba, alltså det var så mycket enklare. Bara hitta tillbaka till bara My och inte mamma My liksom, eller man ska säga.
Mm.
Fast jag inte mådde jättedåligt under den tiden så blir det ju rätt tråkigt när man bor 7 mil från stan, har ingen körkort, ingen affär, ta sig ingenstans och bara umgås med en liten 1-åring. Som kastar papper liksom. Man får inte ut så mycket av det. Så det var väldigt skönt så. Och jag tror han behövde, jag tror han varit lite less på mig i slutändan.
Mm.
För att jag kan ju inte vara ute på samma sätt som andra föräldrar. I och med att jag är ljuskänslig. Så att vi gick ju ofta ut när det var typ, alla andra gick in, då går ju vi ut när det är liksom, det är mulet och det regnar. Favoriterna. Nej men så att det funkade superbra när jag började på förskolan.
Och så var det dags för förlossning nummer 2.
Ja, och då hade jag som på något konstigt vis fått för mig att förlossningarna skulle se exakt likadan ut. Jag vet inte vart jag hade fått det ifrån, men det var så här. Jag har gjort det en gång, så jag vet exakt vad som händer. Så när vi väl kom in dit, det var inget vatten eller någonting som hade gått sönder på gården. Det var ingenting sånt, utan det var bara, jag märkte att nu startade. Så att vi åkte hem med P till hans farfar och farmor. Och sen åkte vi in till stan till förlossningen. Och den förlossningen tog 3 timmar. Och jag hade inte någon epidural. För att jag tänkte att så här, den här gången ska jag också ta epidural. För att det var ju gudagåvan. Mm. Alltså wow, vilken skillnad det blir på en förlossning.
Det är helt galet.
Ja, helt vansinnigt. Alltså från att ligga och ha så jäkla ont och inte veta vart man ska. Man vill liksom bara krypa ur sitt skinn. Mm.
Ja, man kommer ju knappt ihåg vissa delar när det gör så ont.
Nej, det är sjukt. Men den här gången så, de tog mitt vatten för jag hade lite äggvita ur i urinen. Så det var påbörjande havandeskapsförgiftning, tror jag de sa. Så hade jag lite högt blodtryck och sånt där. Så att de tog mitt vatten och efter det så bara drog verkan igång riktigt. Och på 3 timmar var han ute. Men det var en helt annan förlossning alltså. Det var så fascinerande att jag som är alltså samma människa har gjort ett barn med samma människa. Att det kan bli så jäkla olika. Det är så fascinerande.
Ja.
Jag tycker det är fantastiskt alltså. Men då var det så konstigt att när jag var öppen redan där vid 8 centimeter. Då fick jag krystvärkar. Superstarka. Vid båda förlossningarna så har jag haft väldigt lätt för att känna igen krystvärkar. Alltså de är så stark. Men då märkte vi att, för att då var det ju en jäkla stress. För att det var ingen barnmorska in på rummet. Och det var väldigt många andra som födde barn samtidigt då. Så att vi ringde på klockan, det kom in någon undersköterska tror hon var. Och sen så kom barnmorskan in och då, det vart ett jäkla tjohej bara. Det gick knappt så jag minns någonting för det gick så fort. Jag satt och hoppade på någon pilatesboll. Det är som att så här, det bara fladdrar förbi en. Jag hoppade på någon pilatesboll, jag var uppe 8 centimeter, krystvärkarna kom. Jag vill inte ens ha någon lustgas, kommer jag ihåg, för att jag tyckte den bara var i vägen. Den var som bara bökig. Men när jag väl skulle krysta ut han så känner jag att det är någonting som inte stämmer. Han mådde superbra, så det var ingenting sånt, utan det var liksom att han har fastnat. Och då visade det sig att han hade, heter ansiktsbjudning. Att huvudet ligger åt fel håll. Alltså att, så att hon var ju tvungen att in och liksom vrida på han.
Gjorde det ont?
Jag tror hon gjorde det under en verk. Och då är man så jäkla fokuserad på verken så att man skiter i. Men jag tror jag har varit lite arg bara. Efter det, då kom hon ju ut efter den verken liksom. Men just kraften i sin egen kropp, det är helt vansinnigt. Vad man kan göra med sin kropp, jag tycker det är så fascinerande.
Ja, det är jättehäftigt.
Det är jätteotroligt alltså.
Hur var det att se lillebror?
Lillebror Malte? Ja, alltså det var ju... Det var så jäkla fantastiskt.
Kände du att du liksom kunde... För första gången så tog du en timme innan du kunde förstå.
Ja, men
liksom
den här
förstå.
Gången, det var... Nu var det, jag hade ju gått igenom det här en gång. Och jag var ju mest fascinerad att man kunde älska en till exakt lika mycket. Alltså innan så var man så här, går det ens? Nu älskar jag den här lilla människan som jag har här jättemycket. Och så snart kommer den till som jag ska älska lika mycket. Går det ens? Men alltså det var otroligt från första början.
Åkte ni hem lika snabbt en gång?
Ja, det gjorde vi. Vi gjorde så att Johan han åkte hem och hämtade storebror. Och så kom de och hämtade oss. Och alltså det ögonblicket när jag fick se de två tillsammans. När Malte låg i babyskydde och P försöker mer eller mindre knöla sig ner i babyskyddet med han och pussa på han. Alltså det, wow, vilken... Jag tänkte så här, men tänk om inte han tycker om han. Tänk alltså, gud, tänk om de börjar bråka. Jag vet inte ens riktigt varför jag tänkte så. Men gud, alltså det var sån häftig känsla. Och det var så självklart liksom att vara tvåbarns förälder.
Har det alltid gått bra med dem?
Ja, det har faktiskt.
De trivs tillsammans.
De gör det, de leker jättebra. Speciellt nu när Malte har börjat på gott och sådär. Det funkar hur bra som helst. Det är riktigt roligt. För att det finns ju inte så många barn kring. Närmast är väl typ 1,5 mil ifrån oss som är i samma ålder. Så att vi är väldigt glada att de leker så bra.
Hur blev vardagen då med en... Jag höll på att säga en liten, men det var ju två små. Ja,
två små.
Men en, fick han fortsätta gå på förskolan?
Ja, han fick ju gå på 15 timmars då. Det gick jättebra. Jag kunde som landa lite grann i det nya livet. Alltså det var inte en jättestor förändring. För att det känns som att lillebror som bara har hängt med i farten på något sätt. Alltså det är så självklart att man är förälder så att ja men... Kom hit med en till. Alltså det kändes inte något konstigt.
Det var större omställning första gången.
Ja, det var mycket större omställning. Men den här gången åkte jag också på mjölkstockning. Men det var inte lika illa den här gången som du var.
Du kände du igen?
Ja, då kände jag igen symptomerna väldigt snabbt. Så att, det var ju bara pumpa, 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 äta penicillin. Det är väl typ det största som har varit tjorvet liksom, med att bli förälder. Om man ser det så här, det har varit det absolut jobbigaste. Alltså det har gjort så himla ont. Men jag har ju fortsatt att amma ända tills han var... Båda var ungefär 6 månader.
Men vardagen idag då? För att du har ju ingen körkort.
Nej, det är nog ni är väldigt glad för att jag inte har.
Hur löser ni allting med logistik och hämtning och lämning?
Ja, det blir ett väldigt ansvar på Johan. Han får ju köra väldigt mycket. Men jag har ju färdtjänst. Men det är ju lite tjorvigt för att jag får ju inte ha med mig båda barna i taxin. I färdtjänsttaxin alltså.
Nej.
För att det är någon regel som länstrafiken har. Det är jag väldigt...
Vadå? Det får inte vara två barn?
Nej, för att ena tar ju upp ena platsen för någon annan. Du får med ett barn. Men om jag prompt ska ha med mig båda barnen, då kostar det äldsta barnet halva min summa. Hänger du med? Det är väldigt tjorvigt.
Ja, jag hänger med.
Ja, men nej, så rent liksom ekonomiskt så skulle vi gå under av det. För att vi säger att jag skulle lämna barnen på förskolan. Då är det 100 kronor till förskolan. Sen är det 100 kronor till mitt jobb. Sen är det 100 kronor till förskolan igen. Och sen är det 100 kronor hem. Mm. Så det är 400 kronor per dag. För att kunna hämta och lämna på förskolan. Och det går ju inte. Så alltså jag måste ju ha en riktigt chefsjobb för att klara av ekonomin. Och det har vi inte riktigt. Undersköterska eller jag vårdbiträde som jag är nu i taxläget är inte jättebra betalt. Så det... har ju varit väldigt tjorvigt. Mm. Alltså för att det är ju flera gånger som min sambo måste vara hemma ifrån jobbet. För att barnen ska iväg på hälsocentralen och ena med det tredje. Så att det blir ju väldigt stort ansvar för Johan. Och det, han har ju som inget problem. Jag tror det är mest jag som tycker det är jobbigt. För att jag tycker det var i tacksamhetsskuld. Så har jag känt i alla år liksom. Även fast han bara, ja men jag visste ju det här när vi varit i lag liksom. Det är inte... kommer smygandes.
Nej. Men kan du tycka att det är jobbigt den känslan av att inte kunna fixa det själv?
Ja, det är väldigt jobbigt. Alltså inte kunna så här, åka in till stan på djungelhuset med barnen själv. Mm. Det går ju inte. Eller just den här hämta och lämna på dagis. Eller alltså det är jättejobbigt. Jag har inte samma kontakt med förskolan som mina svärföräldrar har. För det är de som hämtar och lämnar. I och med att de åker ändå förbi förskolan när de ska på jobbet. Så att det har blivit så att de har kunnat hämta och lämna. Och det är vi jättetacksamma
för. Jag tycker det låter så himla fint att de är så pass delaktiga.
Ja, de är guldvärda alltså. Ja. De är så jäkla bra. Men det är en riktigt stor sorg. Att det ska vara så tjorvigt. När man bara... Alltså, hade det funkat så hade jag hade kunnat kört hela tiden. Alltså det är så det känns liksom. Mm. Hade jag haft möjligheten. Det är bara att hoppas på de här självkörande bilarna snart.
Vi får hoppas att de snabbar på den processen. Ja, ja. Nu vill vi ha dem.
Det hoppas vi.
Men är du orolig inför något med framtiden?
Framtiden? Ja, det är väl att jag inte ska hinna med att se dem. Alltså så mycket som jag skulle vilja. Alltså det är väl säkert en rädsla som jag alltid kommer ha. Att inte hinna med att se deras stora ögonblick typ när de cyklar eller alltså sådana där saker. Och inte kunna vara tillräcklig på det sättet. Att, alltså det är så svårt att förklara. För, som sagt, oftast är jag väldigt, väldigt positiv och tänker att det här löser vi. För ofta ser jag så. Men ibland säger man så här, men tänk om det händer någonting. Tänk om min syn försämras jättemycket nu. Då kanske inte jag ser hur de förändras små. Alltså det, man slits mellan två världar. Man kan inte gå runt och vara negativ för att då blir det negativt. Men ibland så har man ju verkligen sina dippar. Så det är väl det liksom att det inte ska funka. Typ att hur fasen gör vi när mina svärföräldrar inte jobbar kvar? Alltså det hänger på så små sköra trådar, de här grejerna. Man måste pussla så mycket och det är skitjobbigt. Som idag för att ta mig in till stan så måste jag kolla med min svärmor om hon kunde skjutsa mig till bussen för hon skulle ändå förbi där. För att jag skulle kunna gå på skolan. Alltså det blir så många moment istället för att kunna bara vara spontan som jag egentligen är.
Men nu har du två fantastiska söner och du bor på en härlig gård.
Ja.
Finns det någonting som du tror att synsättningen har gett dig?
Ja, alltså jag tror att jag lyssnar på ett annat sätt. Alltså de får hänga med på väldigt mycket. Och de blir väldigt delaktig. Alltså som hemma, jag vet inte om det är bara mina barn. Men alltså de får lära sig från väldigt låg ålder. Att hur man gör när man klär på. Vilka skor som är dina. Och jag är en sån som tappar bort allt. Alltså jag lägger min telefon på ett ställe. Går jag därifrån, då är den borta. Alltså i min värld så är den helt, helt borta. Så att de är som väldigt delaktiga i allt på något sätt. Alltså de lär sig att prata väldigt tydligt. Alltså att mamma kom istället för att bara vinka. Alltså sådana där små saker. Eller titta bilen mamma. Men sen är det ju väldigt mycket hokus pokus språk också. Så. Men alltså det är väl typ det att vi har en väldigt bra kommunikation tycker jag. Mm.
Men din synnedsättning som du har nu.
Mm.
Vet man att den kommer försämras? Eller kommer den där...
ja.
Vet du någonting om framtiden för dig?
För mig, alltså nej, det vet jag inte. För att läkaren har ju alltid sagt mer eller mindre att det ska stanna upp. Men efter förlossningarna så har de blivit jättemycket sämre, alltså synen. Men de vet ju ingenting. De forskar ju inom det, men det är en väldigt luddig sjukdom. Mm. Alltså, den drabbar, men de vet inte hur de ska bota.
Är du nervös över att inte kunna se alls en dag?
Nej, egentligen inte. Alltså, jag klarar mig så pass bra ändå. Alltså, jag har ju mina små knep. Till exempel när jag ska dammsuga hemma så har jag aldrig strumpor på mig.
Nej.
För då känner jag allt skit som är på golvet. Alltså, sådana där saker. Och tappar jag saker på golvet så hör jag oftast vad det är för sak. Eller om ungarna håller på och leker med någonting.
Mm.
Så hör jag vad det är för något. Jag behöver inte ens titta upp eller gå nära och kika. Så se, alltså, så det blir som en bild i huvudet på en gång. Se att du ska tappa en penna nu. Så hör jag om det är en blyertspenna eller om det är en stiftpenna eller en kulspetspenna. Alltså för att jag har ju som några så här bilder i huvudet får jag.
Gud vad häftigt.
Ja det är faktiskt det. Alltså det var ju bara för några år sedan som jag fattat att alla inte... Så
nej.
Nej men alltså så att det är en jäkla tillgång. Så att jag tror inte att jag är jätterädd för det egentligen. Och sen går ju all teknik framåt. Så att man vet ju aldrig om 20 år kanske jag ser jag också.
Om det är någon förälder som lyssnar på det här avsnittet. Och som kanske har något hinder i vardagen.
Mm.
Vad skulle du vilja hälsa dem?
Att man klarar det mesta bara man ger sig fasen på det. Det är ju ett livsmotto som man måste ha med sig. Man måste vara stark. Kanske inte i alla lägen, för att man måste få liksom sjunka ner till botten och må jättedåligt om man vill. Vill man ju oftast inte, men ibland så behöver man det liksom.
Behöver du göra det ibland?
Ja, det har man ju märkt kanske på min berättelse, att jag har haft mina dippar och så. Och jag tror det faktiskt är bra. Och
jag tror det är bra för alla.
Ja, alltså jag tror det, för att få bygga upp sig själv igen liksom. Mm. Och det är väl just det att man... Om man ser det positivt så blir det positivt. Det finns mycket negativt i världen som man inte behöver fokusera på. Liksom. Vad här och nu, barnen är små just nu. Mm.
Nu tänkte jag vi ska hoppa in på veckans tips.
Ja.
Har du något spännande tips som du vill tipsa alla där ute om?
Jag har ju ett väldigt knepigt tips, eller i min värld kanske lite knepigt. Men jag har upptäckt hur jäkla bra ugnen är.
Jaha!
Ja, det vill jag.
Berätta mer!
Nej, alltså jag älskar ju att laga mat. Men ibland har man inte riktigt tiden för att stå där med den där supergoda grytan i en och en halv timme. För att ungarna springer runt fötterna, de tjatar om glass och de vill leka och kolla här mamma en bil. Så att man hinner ju inte fokusera på den där grytan. Och då har jag upptäckt hur smidigt det är. Hacka upp grönsaker och sånt, eller vad man nu vill göra i ugnen. På morgon, stoppa det i en liten låda, stoppa in i kylen. När du kommer hem, släng ner det där i en gryta, släng in i kylen. Eller i kylen, i ugnen.
Ja.
Då kan du fokusera så mycket mer på barnen och den där grytan får bara gå. Alltså,
gud vad smidigt!
Ja, men alltså, jag har upptäckt att man kan göra så med jättemycket mat. Uh-huh. Alltså,
vad brukar du ha i? Vad är den godaste?
Alltså vi har ju egna djur så att vi har ju, jag vill ha mycket kött i. Jag tycker det är jättegott. Och så har jag upptäckt hur gott det är med rödbetor.
Mm.
Alltså det är ju gudomligt. Alltså det är bara att slänga i diverse. Alltså det blir oftast gott bara det får gå länge. Alltså ugnen är ju min lifesaver alltså.
Ja.
Man hinner med barnen så mycket mer.
Vilket bra tips.
Ja, men alltså det är så konstigt tips, men det är så jäkla bra.
Jag tycker det är klockrent. Mitt tips får bli, för du har nämnt att du har gått på Torsta.
Ja.
Torsta är alltså en naturbruksskola.
Mm.
Och vi bor 200 meter från Torsta. Och de har, som flera andra ställen runt om i Sverige, har ju kosläpp. Nu på våren.
Mm.
Och det brukar vara här i slutet av maj, början av juni va?
Mm.
Och det kan jag rekommendera att ta med barnen på.
Åh oh, gud, det är ju fantastiskt.
Ja men det är helt fantastiskt, alltså, det är så mysigt.
Ja, det är så roligt att se korna, att de hoppar omkring där.
Men jag tycker det är så fint liksom hela tillställningen runt om, för det brukar vara bullar och mjölk som man kan sätta sig i gräset och fika. Mm. Och så brukar det vara traktorer, och det brukar vara djur.
Mycket för barn, alltså såhär
tramptraktorer. För barn.
Just Torsta är ju jätteroligt. De har ju jättemycket sådana där små grejer.
Ja.
Öppet hus som man får klappa djur och sånt.
Ja, men jag tycker det är så viktigt för barnen att förstå vart mjölk och kött kommer ifrån. Att det inte bara är en hylla. Helt
Nej, plötsligt. Eller hur? Det är så väldigt mycket vi tänker också.
Så det blir mitt tips, att håll koll på när det är kosläpp nära er. Nu ska vi ut i solen, eller på att säga. Det var inte så soligt idag.
Nej, det var inte. Det var lite disigt.
Det var skönt väder för dig.
Ja, kanske. Helt perfekt. Hoppas det kommer lite regn.
Ja. Om det är någon som vill få kontakt med dig, kanske har frågor eller känner igen sig i det du har pratat om, hur kontaktar man dig?
Jag har ju en Instagram där jag heter mymerumelissa.
Jag lägger en länk i beskrivningen.
Ja, gör det.
Så hittar man till dig.
Perfekt.
Har du någon bra, för jag kan tänka mig att det kanske finns någon så här Facebookgrupper för föräldrar som har någon synnedsättning eller
hon. Ja, jag är ju medlem i en grupp som heter Synskadade föräldrar. Och den är riktigt bra, för där kan man ju som fråga om tips och råd och sådär. Om små grejer. Och SRF, Synskadades riksförbund, har även nu, tror jag att de har anordnat, träffar för föräldrar och barn. Alltså så här familjeträffar. Mm. Lite som en föräldragrupp.
Ja.
Så det kan jag också rekommendera och kolla upp. För det är väldigt bra att kunna träffa andra och se hur de har det liksom.
Mm. Jag kan tänka mig att det är jätteskönt att få det nätverket.
Mm, det är det. Det är skönt att ha någon att rådfråga hur de gör.
Tusen tack för att du orkade komma hit och vara med.
Men jättetack för att jag fick komma. Det var jättetrevligt.
Åh, vad roligt. Mm. Nu får ni ha det så bra. Hej då!
Hej, hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck.
On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.